Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag som driver juristpodden heter Fahima Adem och är jurist i grunden. Jag träffar olika advokater och människor som har med juridik att göra på ett eller annat sätt. Syftet med podden är att göra juridik enkelt och lättillgängligt. Så idag ska jag träffa en väldigt framstående, inte bara advokat, men politiker, författare och fotbollsspelare, Thomas Boström. Som jag då har kallat för bodis hela tiden. Vi ska testa fiskpedikyr. Ingen av oss har gjort det tidigare. Och båda är väldigt skickliga vad jag förstår. Så det här blir väldigt intressant. Och jag då som är intervjuare ska försöka ställa frågor och vara seriös. Så får vi se om advokaten pallar och om juristen pallar.
Ett.
Ja.
Två.
Jag dör av det här.
Mer.
Åh, fart.
Jo, det här är så... Du är bara på mig. Jag visste att du skulle kasta sig över min.
Juristpodden vill tacka sponsorn till detta avsnitt, Fiskpedikyren, som bjöd på en väldigt kittlande upplevelse.
Välkommen till Juristpodden, Bodis.
Tack.
Thomas Boström.
Ja.
Har du fler smeknamn?
Jag borde ha kallat sig i fotbollssammanhang. Det var så många Thomas när jag spelade avkort. Liksom, då var det jag som fick smeknamnet. Och då fick jag ett bonde, det är ganska fyllt. För att det är ortsnamn i Sverige. Det är ju trevligt, men för vi bodde då när de inte kör.
Känner du dig hemma då?
Ja, fast att jag reagerar.
Jag tänkte inleda med att köra fem snabba med dig.
Okej.
Okay. Är du redo?
Jag är redo.
Runt eller fyrkantigt?
Förlåt?
Runt eller fyrkantigt?
Runt.
Motivera.
Därför det är mycket mjukare, det känns varmare och fyrkantigt har man ju liksom. Så det var ett lätt val faktiskt.
Nytt eller gammalt?
Nytt.
Varför?
Därför att gammalt är också något tråkigt. Skulle du sagt erfaren kanske det var det. Nytt naturligtvis bättre än gammalt.
Snabbt eller långsamt?
Snabbt.
Varför då?
Det gäller att hinna med så mycket som möjligt.
På kort tid eller?
Ja.
Eller på lång tid?
Nej, det är klart. Snabbt. Långsamt är tråkigt. Det har ju också att det är något segt.
Ord eller handling?
Handling.
Varför?
Därför även där är det ju att man... Och det tycker jag till exempel är... Alltså handling är det som avgör om man har en... Om man är till exempel en humanist eller om man är generös. Det är inte vad man säger. Utan det är ju vad man gör. Det vad man säger är faktiskt ganska ointressant. Om man håller på att säga att det är viktigt att man ska stödja människor i tredje världen. Men gör det då. Prata inte om att det behövs utan gör det.
Även om du är advokat?
Ja, särskilt om man är advokat, då är det handling för ord.
De flesta har sagt ord.
Ja, men det är ganska tydligt. Det är klart det är handling.
Vänster eller höger?
Vänster.
Varför då?
Därför jag är alltid varit socialdemokrat. Konstigt nog, ska jag säga. Att jag var redan när jag var i tonåren. Därför att det är liksom lite nördigt att vara det. Då kan man ju vara till vänster och till höger och sådär. Det är socialt tråkigt. Ja. Men jag har alltid varit det. Sen har jag lite svårt för den liksom, mer yttersta rösten. Jag är just i mitten. blir ändå mer vänster än höger.
Jag blir jätteglad att du säger vänster.
Ja.
Varför tror du att det blir det?
Därför att du är vänster.
Jag är vänster.
Jaså, ja, jag tänker politiskt.
Ja, nej, alla tar det. Antingen så är det händerna här eller så är det politik.
Ja. Men jag är högerhänt, men socialdemokrat.
Vad tycker du om fiskpedikyren som vi är på?
Bättre än väntat. Jag var nervös. Ja, men jag visste ju att de skulle ge sig på mina fötter, vilket de gör med era mina. Och det är ju så att jag är gamla ruttna fotbollsfötter, så det finns ju mycket att äta på de här. Mm. Och det var ju också att min fru sa att nu kommer fiskarna få bulimi, så vi går äta med mina fötter. Och det känns som att de är på väg att få det.
Kittlas
det? Ja, men kittlas ganska skönt faktiskt. Det här var bättre än väntat. Jag kan rekommendera det.
Ska du ta med hela byrån dit?
Ja, den får inte plats här. Men annars är det en bra idé faktiskt. Jag vet inte hur många man kan få in.
Kanske inte bada.
Eller bada om man vill få det. Vad är det där bakom?
Jag tror
här kommer de stora fiskarna som kommer in om 30 sekunder.
En haj.
En haj.
Men du, jag tänker i din bok Det man minns.
Ja.
Så känns det som att man hoppar väldigt mycket mellan dig som barn också.
Ja, det blev ju så eftersom boken handlar om min mammas tid när hon fick Alzheimer. Och du var ju vuxen. Så att det var ju liksom två parallellspår som följde min uppväxt hela vägen fram till det. Och så saktades det då med hela historien kring min mamma och hennes Alzheimer sjukdom.
Hur mycket av dig som barn är kvar nu?
Mycket tror jag. Det tror jag är för de allra flesta. Vi formas ju som barn till de personer vi har gått emot. Det är ju enormt avgörande. Det ser man också som advokat, men också själv med sina kompisar och så vidare. Så att jag kan komma ihåg liksom känslan i hur det var att vara 10 år, 12 från olika situationer. Hur det kändes just då. Och då är man ju samma person. Alltså, sen så är det ändå så att alla erfarenheter man har, jag har fyra barn, jag har ett yrke och så är man ju inte det ändå. Men just det där lilla jaget, det är faktiskt samma person hela livet, känns det som.
Alltså, det finns väldigt roliga grejer som jag, alltså jag dog av garv när jag gick på skeppsbron och lyssnade på dig.
Ja.
Och då var jag själv, så jag att många trodde att jag var psykisk sjuk idag.
Ja.
Men det var framförallt två saker. Ett var när du berättade att du var så rastlös att du började gunga på stolen.
Ja.
Det var liksom sidledes och det var fram och tillbaka.
Det handlade.
Ja, alltså det här är så roligt. Jag kände igen mig jättemycket i det.
Det gick också att träna upp en teknik så att man kunde hålla sig på två bakre benen i flera sekunder. Hitta den här jämvikten. Det var som att gå slalom. Jag blev otroligt bra på det faktiskt. Jag tränade så.
Jag tänkte på så här bålplattor eller en sån här cirkelgrej.
Ja. Men just det. Men jo, men det var bra. Men ofta så det var ju då när jag kunde liksom inte sitta still.
Det är skit.
Och sen ramlade jag liksom rakt ner på golvet.
Alltså det här är så roligt. Jag vet inte varför. Men det, och sen så kom jag ihåg att jag tror det var din mamma som jag för övrigt älskar.
Ja.
Som sa att man inte fick stoppa in någonting i kontakt.
Ja, just det.
Och du bara väntade tills du skulle få göra.
Ja. Jag tänker på det mycket faktiskt. Jag stoppade in en sak. Min mamma sa, du får absolut inte stoppa in någonting i kontakten. För den tiden var lite säkrare. Och det hade varit tragiska dödsolyckor. Barn som hade gjort så. Men när min mamma sa det. Då var jag liksom absolut bara tvungen att prova. Och jag kommer faktiskt. När vi talar om det här med att man känner rent. Jag kommer ihåg den känslan. När det liksom gled in i kontakten. Hur spännande det var. För att se vad hände.
Var det så spännande?
Ja. Och det var liksom så hela kroppen var det här var liksom helt nytt.
För att man inte fick?
För att man inte fick, och vad kommer hända nu?
Alltså det där är både farligt och bra, tänker jag. På gott och ont.
Liksom. Ja, mest farligt när det är sådana saker jag tänkte om. Jag måste säga att det är kul att prova nya saker. Kul att prova ett ny sport och så vidare. Men det är inte bra att prova sådana saker.
Nej, det är du fortfarande
så? Ja, jag skulle inte säga att jag är riktigt samma dåliga omdöme. Men det är stora saker som jag sen kan ångra. Vi spelade en kyrk och drar från det. Men det är det. Det var trevligt.
Undrar hur många fiskar det är på dig?
Ja, det är nog sjukt skillnad faktiskt. Ja.
Det är bara några här.
Ja.
Det känns alltså som vibrationer.
Ja.
Gud vad det lät liksom.
Bra vibrationer.
Ja.
Mm. Är det otroligt dålig fördelning faktiskt.
Men du, din mamma?
Ja, min mamma. Ja, hon var fantastisk person. Hon dog jag för ett och ett halvt år sedan. Mm.
Jag älskar henne på dina matcher.
Ja.
Alltså vad hon höll på med. Det kändes som att hon liksom, hon bara kände sitt egna rätt.
Ja, det gjorde hon faktiskt hela vägen. Samtidigt så är jag väldigt tacksam att jag inte hade föräldrar som på något sätt krävde att jag skulle spela på sådär, och jag slutade flera gånger och då var det inga övertalningsförsök att jag inte skulle göra någonting. Utan, men när jag väl spelade så var hon väldigt engagerad. Från när jag var sitt barn ändå till jag spelade allsvenskan. Hon kunde komma, även när vi spelade allsvenskan, så gick hon på matcherna. Och då kunde hon säga efter sig, ja, det där var inte bra alls. Ni spelar som vi spelar handboll nere i Jönköping. Bara från sida till sida. Inte göra någonting framåt.
Alltså jag älskar det här.
Ja, och så va, men det är liksom lite skillnad. Alltså fotboll och liksom flink handboll i Jönköping. Nej, det är inte alls så. Det är samma sak. Ni kan inte hålla på bara från sida till sida.
Men jag älskar att hon var så, alltså inte narcissist, men alltså väldigt liksom, jag kan det här. Jag fattar det.
Alltså. Ja, så var hon ju ofta. Sen hade hon ju en övertro på mig också i alla möjliga olika sporter. Att hon trodde jag skulle bli bäst hela tiden. Det blev jag inte, men och det är i alla sporter. Hon kunde inte acceptera att man andra var bättre.
Men jag älskar
det.
Men du skönt om han säger tigerbana.
Jo, men det kunde ha varit jobbigt också. Om man ska vara ärlig.
Lyssnade du mycket på dina föräldrar eller gick du bara din egen väg?
Man lyssnar nog mer på sina föräldrar än man tror, men det känns som att jag inte lyssnar så mycket faktiskt. De gav mig också en stor frihet, och det här var ju före mobiltelefonernas tid. Så man kunde mycket lättare liksom säga saker och göra någonting annat. De hade inte heller samma koll, så sa man att man sov som kompis. Så de ringde inte och kollade om man gjorde det.
Om du var där eller?
Nej, utan man liksom var på en fest i Tyresö istället för som kompis i Sollentuna. Så det var ju mycket, mycket större frihet. Och tågluff som vi gjorde varenda sommar, det var ju för lite äldre. Men det började ändå åka i utlands kanske när jag var 16-17 år. Då var det också inte att de visste inte vad man var.
Nej.
Man kunde ringa hem ett par gånger och sen, ja, och sen plötsligt damp man hem ett tag. Jaha, vad roligt om man skulle göra man så här. Berätta vilka länder har du varit i. Så berättade man det i 5 minuter, så var det bra med.
Men ingen som brydde?
Nej. Eller brydde, det gjorde man det verkligen. Och var ju väldigt orolig för många saker. Men det var inte samma möjligheter att ha koll liksom. Vi kunde inte springa och leta telefonkiosk, så det var jättedyrt att ringa från Italien och Spanien.
Gud vad skönt.
Ja, jätteskönt. Jag tror att vi har alldeles, alldeles för mycket insyn i våra barns värld. Alltså, det är något som jag faktiskt brottas med också när barnen blir äldre. Hur mycket ska man liksom engagera sig?
Är det sant?
Ja.
Men du, en fråga. Det känns som att du är en offentlig person och man har sett dig i väldigt många olika sammanhang. Finns det någonting som man liksom inte ser av dig?
Absolut, det är ganska mycket.
Som du kan mjusa på.
Ja,
något som man inte förväntar sig.
Ja, nu går jag inte på det just nu, men jag tänkte att jag ska bli, jag är med i radio varje vecka, tycker att nu när jag är politiker och i alla fall inte offentligt lilla, så att säga, utsatt position om man säger så. Så jag tänkte att jag ska bli lite rätt på det, så jag jobbar på det.
Jag tänkte så att du springer inte runt hemma och vilka liksom, eller?
Nej, jag har inga sådana saker, utan det är mer att man kan prata lite mer om sin person. För att jag har ju varit tidigare att man kan vara personlig men inte privat. Och det börjar kännas som, fan, kan man egentligen släppa lite på. Så jag är inne i den processen, ja.
Jag fattar, du jobbar på det.
Ja, men det var skillnad att vara politiker och vara medierna som var idag. Då var det så otroligt viktigt det där att man kan på sitt privatliv. Vi har ju aldrig, och det tänker jag inte göra heller, vi har aldrig gett hem också reportage. Min fru är aldrig med på några intervjuer, aldrig någonsin. Och det tycker hon, det tycker jag är bra att man har liksom hemma. Men samtidigt kan jag känna att det kanske borde bli lite bättre.
Men alltså min uppfattning av dig är att du liksom har mycket integritet. Det känns som att du säger ifrån när folk liksom kommer fram. Men det känns ändå som att du kan öppna dig och liksom.
Jo, men jag säger det. Jag brukar följa den gränsen att man kan vara personen men inte för privat. Jag har lite svårt för det där att liksom berätta alla detaljer i sitt äktenskap. Det tycker jag är konstigt också. Det är det som är det fina, att man har någonting just tillsammans med den här personen. Det är så många.
Ja, det förstår jag. Men kan du ge något tips på att ha ett långt äktenskap? Eller vad är det ni för att liksom...
Vi har ju varit tillsammans i 30 år snart. Gifta i 25, vi firar 25 år. Mm. Det är en kombination av att ha gemensamma intressen och egna intressen. Men ska man ge något tråkigt råd för att prata hela tiden? Att ha det. Och det är väldigt lätt att man missar det när man är barn framförallt. För det blir att man har mer ett aktiebolag ihop än att man faktiskt är kära varandra. Därför är det otroligt mycket praktiska saker. Sen när barnen blir äldre, då blir det nästa sak och då blir det tomt. Då måste man skydda det på något sätt. I USA, vi bodde där ett år, så våra kompisar, de kallade för empty nest. Det vill säga att man plötsligt har man inte alla de där barnen som är med då. Då gäller det att fylla det. Ja, men sen är det också att man måste ha kul ihop. Sen måste man också ha kärleksliv ihop. Sen, man är ju bästa vänner, det får man inte bara vara kompis. Det måste också finnas, ja, det måste finnas en liksom, attraktion, måste finnas ett samliv, måste finnas något romantiskt. Och det får man ju fylla då med att göra egna saker, åka bort på helgerna, middagar och också orka med det. Som inte tar det för givet hela tiden. Jag tror att det är lätt att fastna också i det där sen vart han var så länge i din fara. Och, jag tror inte det spelar så stor roll att man har varit ihop i 5 år eller 30 år. Det gäller att vårda den på det sättet.
Renässansmänniska?
Ja.
Jag tänker att du är en sån.
Ja, kanske.
En person som är väldigt duktig på många saker.
Ja, fast jag är ändå så ojämn så att jag kan liksom inte tacka ja när jag får 2 gram på spåret till exempel. Så att jag har stora luckor också. Men jag har hållit på med olika saker.
Men det är ju väldigt fascinerande att du har varit politiker, är advokat, författare och fotbollsspelare.
Det är lite. På ett sätt så är det olika saker, men på många sätt så finns det ändå ett samband med många av dem.
Vad kommer det här att besvara frågan? Vad, eller vilken egenskap eller vilka egenskaper kommer fram hos dig i de olika grenarna?
Ja, som gemensamma så. Det är ju naturligtvis, det finns ju tävlingsmoment i alla delarna. Så är det ju. Väldigt tydligt tävlingsmoment och en nyfikenhet som också passar mig väldigt bra. Så där är det positiva med nyfikenhet, inte kontakt med vägen. Men alltså man måste gilla tävlingen. Man måste gilla utmaningarna. Och man måste hata att förlora. Det är glad på mig. Man måste också lära sig att förlora. Mitt i allt upp.
Hur gör man det?
Jo, man lär sig att hata att förlora behöver man lära sig. Det sitter i. Men man får inte vara rädd för att förlora. Det är ju så att tävlingsmänniska säger det också. Och jag är en sån tävlingsmänniska. Jag hatar att förlora. Det är ingen tävlingsmänniska som är bara hatar att förlora. Därför att om man hatar att förlora, man är rädd att förlora. Då är man inte. Man måste gilla tävlingarna. Så att det gäller att hata och förlora under tävlingen, men inte före och inte efter. Det är hemligt. Det är alldeles för många som tror att de är tävlingsmänniskor. Jag säger att det är inte bara positivt för att tävlingsmänniskor. Jag är osäker på om jag är rakt igenom, därför att jag tänker ganska mycket på konsekvenser och kan vara orolig och sånt. Men jag har ändå varit så att jag valt saker. För när jag gör de här sakerna så måste man ändå våga saker och man får inte vara rädd att förlora. Politiker förlorar hela tiden, fotbollsspelare förlorar hela tiden. Varje match kan ju sluta med att man blir förstahands, eller vad säger jag, alltså rubrikernas man för mur och självmål. Det kan gärna varje gång man blir förstahands. Ja, på ett negativt sätt alltså. Och det måste man vara medveten om. Och då får man inte vara rädd för det, för då blir det så.
Så du är inte så rädd?
Nej, det är jag faktiskt inte. Inte med sådana saker är det. Utan det fokuserar på andra saker att vara rädd för, liksom i vanliga livet, familjen och allt sånt. Men inte sådana saker.
Men det var gemensamma nämnare?
Ja.
Vad är de olika?
Ja, de olika sakerna är ju att det gemensamma nämnaren till exempel med att fotbollsspelare och advokat är att det finns ett tävlingsmoment i det. Men det är ju trots allt att fotbollsspelare, det är ju den fysiska prestationen. Det känns likadant som när jag spelade då på Råsunder som det var då. Man stod i spelargången och skulle in på matchen. Man tog ju småhoppare liksom. Man var så uppfylld av adrenalin.
Satte på
stolen. Nej, men det var liksom, då stod man och småhoppar så här och skakade liksom. Man bara väntar på att det ska komma igång. Den känslan kan man ha som advokat. Men du kan inte stå utanför rättssalen och stå och småhoppa och småjappa. Liksom, utan då är det ju den intellektuella prestationen. Men fortfarande så är det ju så att det finns ett tävlingsmoment.
Vad gör du då? Du som är rastlös?
Ja, alltså jag får ju hålla igen lite där. Men det är samtidigt väldigt viktigt att ha det. Många rättegångar är ju oerhört jämna. Och då kan det vara det lilla extra som faktiskt avgör. Det lilla extra att förbereda sig men också lite extra kampen.
Jag tänkte på en sak. En tidigare poddgäst.
Ja.
Johan Eriksson.
Ja.
Du var ju också deltagare, men du var ju med i Arkiv och rättegången. Som målsägande biträde. Hur är du och Johan Eriksson kompisar?
Ja, det är vi faktiskt lite grann. Alltså kollegor. Johan och jag kom fram samtidigt kan man säga. Mm. I slutet på 90-talet. Och det var lite speciellt då. För det var Johan och jag, liksom de i 35-årsåldern som ändå fick chansen i många stora mål. Det var ju väldigt spännande för både Johan och mig. Och vi var ganska ensamma om det då. För på den tiden skulle advokaten vara i 60-årsåldern. Det var många. 50, 55, 60, 65 och så. Många var äldre. Så Johan och jag lärde känna varandra då. Och det var vi två som fick stå och prata i pauserna lite. För att de andra tyckte att ja, de kunde ge en klapp på axeln och sånt där. Men så på så sätt lärde vi känna varandra. Sen höll jag på med politik och vi skilda vägar. Nu är vi tillbaka. Så att jag tycker att det är roligt att träffa Johan. Vi omgås inte privat. Men det står säkert att göra. Men framförallt är vi bra med kollegor. Jag tycker det är roligt att prata med oss. Men framförallt har vi en historia tillsammans. Att vi kom fram samtidigt.
Barnbrytande.
Ja, vi var i alla fall, vi var liksom juniorerna som hade varandra. Men som andra inte var lika intresserade av att prata med.
Finns det några likheter med dig?
Ja, det gör det säkert. Vi är utpräglade liksom advokater båda två. Det, av alla de saker jag räknat upp så är advokater som jag tycker det är liksom mitt verkliga yrke. Sen har jag ägnat mig åt politik, fotboll var ju ett yrke på sitt sätt. Men ändå samma sak författare, det kan jag inte tycka är i alla fall inte ett fulltidsyrke. Utan advokat är det jag är. Det är Johan också. Han är väldigt utpräglad advokat. Så på så sätt är vi lika.
Men om man är, om ni nu hade varit vänner.
Ja.
Och sen så deltar ni i rättegången.
Ja, det är inga problem.
Sånt där.
Nej. Det har vi haft. Vi hade en sån rättegång förra året också. Utöver Akilo var inte riktigt samma sak. För jag var inte med på det sättet. Men vi hade en när det bara var vi. Och ytterligare en. Eller var Sargon Bals också. Det är inga problem. Det tycker jag är oerhört oprofessionellt. Man kan råka luven på varandra lite i rättssalen, men man måste behålla den professionella distansen. Så att det var inga som helst problem.
Och hur behåller man den professionella distansen?
Ja, just därför att man kan jämföra det lite med boxning faktiskt. Att du måste vara tänd, samtidigt så måste du vara så balanserad att du inte tappar huvudet. Det är ännu viktigare i rättssalen. Därför det du säger kan jag förstöra hela rättegången. Inte för dig. I första hand det viktigaste är att du för en klient. Det är det som är så speciellt med en advokat. Du är inte en själv. Utan du företräder en som har ett förtroende för dig att du ska göra så bra som möjligt. Men till saken är alltså att det är inga problem tycker jag. Alls faktiskt. Att man kan till och med skratta åt det efteråt. Så att jag har inga kollegor som inte kan säga att i alla fall från min sida att jag har några problem med att jag har haft diskussioner och till och med mindre gräl i rättssalen.
Jag tänker att syftet med juristpodden är att göra juridik väldigt enkelt och lättillgängligt.
Ja.
Vad kan du känna är den vanligaste missuppfattningen?
Den vanligaste missuppfattningen som brottmålsadvokat och som man får höra på i stort sett varje middag man går på, det är ju hur kan du försvara någon som du vet är skyldig? Och hur, det är det ena och det andra, hur kan du försvara någon som har gjort något så hemskt? Mm. Och det bygger på två missuppfattningar. Mm. För det första är det så här, vi försvarar aldrig brotten. Det är aldrig någon som säger att det är okej att våldta en kvinna, det är okej att begå det här mordet. Vår uppgift är att se till så att de rättigheter som den här personen har, men av förklarliga skäl inte kan själv eftersom de inte är jurister, ska vi liksom lyfta fram. Finns det inte bevisning så finns det inte bevisning. Alltså då är det vår uppgift att lyfta fram det och tala om de rättsfall som visar vad som krävs för att de ska dömas till exempel. Så att vi ger oss inte in på, alltså vi försvarar aldrig brott. Utan vi försvarar rättigheterna till den åtalade personen. Eller målsägande förstås. Det är en väldigt viktig, eller det är en vanlig missuppfattning som tror att vi försvarar brotten. Det andra är att vi vet inte om personen är skyldig eller inte. Därför att det första som händer när man träffar en person som är misstänkt för brott, det är att man förklarar att det du ska säga i rättssalen, det ska du säga till mig. Du kan inte ha en historia med en annan sak i rättssalen. Och så kör man på det. Och det som är många blir förvånade över, det är ju att de tror att det är rätt. Det, nu blir det rättegång, då kommer sanningen fram. Det kommer ju inte fram någon sanning i rättegång. Det är inte ens meningen att sanningen ska komma fram. Utan det som ska komma fram, det är om åklagarens bevisning var tillräckligt för att det var ställt ut och det är tvivlet som det är. Det vill säga nästan 100% bevisning. Så att det är inte sanningen. Ibland kan folk till och med säga, klienten, vad bra att det blir rättegång. Då får vi äntligen veta vad som är. Nej, det kommer du inte få veta. Du kommer få veta om åklagarens bevisning. Och samma sak om det är Det är någonting som man tyvärr måste säga till personer när det gäller civilmål. Så det är alltid någon sida som har bevisbördan för vad som händer. Och då handlar det om att det räcker inte med att du har rätt. Du måste visa att du får rätt också. Det vill säga att du måste bevisa att du har rätt. Så att det är många missuppfattningar kring advokater. Men i Sverige tycker jag ändå det finns en ganska bra syn på advokater. I USA till exempel är både dåligt och det har varit mycket. Där är advokater liksom pest.
Varför?
Ja, med viss rätt skulle jag vilja säga, för de är ganska snikna och det bygger på det här systemet att det är procent på, de får procent på alla skadeståndsmål och så är det hiskliga summor i skadeståndet och så jagar de klienter och sitter det. På riktigt så är det ju så. De söker ju upp patienter och sånt där. Och sitter, kan ju vara utanför sjukhus i väntrum och sådana saker.
Alltså för att få paparazzi?
Ja, paparazzi det är ju ambulance chasing som det heter. Det vill säga att man jagar klienter. Det är förbjudet i Sverige. Det är bra att vi har hårda regler för det. Men i Sverige tycker jag ändå att det finns en bra syn på advokater, även om de här missuppfattningarna är att de tror att vi försvarar brott och de tror att vi vet att klienten är skyldig.
Men kan man säga att sanningen i rättegången är det som är bevisat?
Nej, man ska vara noga med att säga att det inte är sanningen. Det man ska säga är det som kommer fram i rättegången, det är vad som är bevisat. Tyvärr. Sanningen får man söka på något sätt. Den enda sanningen som kommer fram det är om det att det döms efter de regler som vi har.
Det där tror jag är jättebra att säga. Vad jag tänker så här, för mig så känns det som att den här branschen är ganska omodern och konservativ.
Ja. Får jag bara säga en sak. Det skulle inte kunna vara på något annat sätt. Det är det som är viktigt. Det finns ju en tanke bakom det här. Därför att om det skulle vara så att vi skulle bara gissa så här, vad som är mest sanning. Vi tror på honom, vi tror på henne och allting. Då skulle det sitta tusentals människor i fängelse. Nu sitter det oskyldiga människor i fängelse. Men det skulle liksom vara hur många som helst om man bara skulle söka sanningen. Om det fanns de här, känna av eller så här, vi tror att det är du som är närmast sanningen. Så vi dömer till din för och så vidare. Det skulle inte funka. Det är därför de här reglerna finns.
Vet du en ganska läskig sak?
Mm.
När jag satt som nämndeman,
ja.
Då var det många som jobbade med känsla.
Ja.
De kände att ja. Folk var skyldiga.
Det där är jättebra att säga, för att det som skrämmer mig när jag träffar domaren, det är när de säger så här, ja, men vi kan nog avgöra om en människa ljuger inte, då får jag bara sätta panik. Nej, det kan du inte säga. Det går inte. Det kan inte man avgöra. Och det är faktiskt så att det här har ju flera undersökningar visat. Att det går nästan inte att avgöra om en människa ljuger inte. Alltså du ligger nästan runt 50%. Det är inte högre än så. Och det här är en, när man läser forskning kring det här så kommer man fram till två saker. För det första, folk har inte alls samma möjlighet som de tror att avgöra om människor ljuger eller inte. Det är det ena. Det andra är, människor ljuger mycket bättre än de tror. Människor är ganska bra på att ljuga. Därför att det går inte att avgöra om man ljuger eller inte. Och det här är faktiskt en fara. Därför att domstolen och också högsta domstolen har slagit fast vad som ska gälla för vad som är en trovärdig berättelse. Och det är helt ovetenskapligt. Det hänger inte ihop med att man kan detaljer eller sådana här saker. Det är helt ovetenskapligt och det dömer man mig på det.
Det är bara spela poker.
Ja, ja eller rätt sagt, nej, det du ska göra om du ska bli trodd, det är att du ska lägga in detaljer. Liksom. Jag vet att det här hände en onsdag, det var en Champions League-match med Barcelona den kvällen. Och så syns jag så här, ja det stämmer, Champions League-matcher är på onsdagar. Det här, jag minns rätt, det var. Så det är farligt, va? Och just det där att de säger mycket detaljer och lite ovanliga saker, då blir man lättare till.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När du blev uppmärksammad,
ja,
så var jag i diskoteksbranden,
ja,
i Göteborg.
Ja.
Och nu har det gått 20 år.
Ja.
Och jag såg på Instagram att
jag
var där.
Ja.
Hur, alltså, kan du berätta om det här fallet i typ 2-3 meningar? Eller inte så.
Ja, eller några fler.
Mm.
Det var ju så att det här var en privat fest som ordnades. Det kom dit flera hundra ungdomar i en lokal som kanske fick plats med 70-80 personer. Fyra killar fick inte komma in för de hade bråkat, de blev utslängda. De gick runt för att tända eld på, eller de tände eld så att brandarmen skulle gå så att hela festen skulle stoppas. Nu utvecklades det till katastrof. Hela lokalen övertändes. Och 63 unga människor miste livet. Så att det är en fruktansvärd tragedi. Jag var med nu nere på 20-årsdagen. Och det var ju väldigt starkt. Jag träffade fortfarande då klienter, föräldrar till de som har förlorat sina tonåringar som det var. Den yngsta var 12 år. Och sen var det 14, 15, 16. Det finns en jättefin minnessten där, men det är väldigt hemskt att se alla namnen. 15 år, 16 år, 17 år, 12 år, 19 år och så vidare. Det här var ju en fruktansvärd händelse. Och det var ju vissa saker. Jag förutsätter då offren och föräldrarna och syskon och sånt. Och det var ju några saker som fortfarande har bitit sig fast faktiskt. Det ena var att lokalen var så liten. Det andra var ju alla syskonen. Vi fick ju liksom namn på alla syskon. Det var stora syskonskaror. Och det var liksom Mohammed 4, det var Anna 6. Och det tänkte man sig vilken enorm tragedi för alla de här människorna som har missat sin storasyster, sin storebror. Alltså, alla de där namnen som bara blev namn och siffror. Var så mycket, bakom varje sånt där litet namn så visste jag att den här lilla 6-åriga flickan kommer aldrig få se sin storebror igen. Alltså det var så mycket otroligt stor sorg. Men kanske det som ändå var det allra jobbigt, det var ju den brandman som berättade om att man la ju ut alla de här döda människorna under det vita skynken. Och när de låg där så ringde ju deras mobiltelefoner hela tiden. Så det skar ju igenom natten och den andra förinnan, så ringdes det hela tiden. Då föräldrar, syskon, kompisar. Och så visste man att för varje minut som gick så växte liksom paniken. Och där låg alla de här döda ungdomarna under vilka skick. Men deras mobiltelefoner ringde hela tiden. Det läste. Det var varmt. Ja. Så att även nu 20 år efter så är det liksom tagen när jag pratar om det. Därför att det var så otroligt speciellt. Sen och så var det också så att det var ju speciellt att jag företrädde tillsammans med tre advokater 250 personer. Det ska inte gå, men det var så ovanlig rättegång. Men jag lärde också känna människor. Också hur man kan behålla sorgen men ändå på något sätt gå vidare i det här uppfattbara.
Och hur gör man det?
Då kan inte bara lägga sig ner och inte orka leva vidare. Du är tvungen att leva vidare. Utan att på något sätt säga att tiden läker alla sår. För det gör den. Men de måste förhålla sig till nya situationer, men de har fortfarande flera barn. Och livet gick vidare. Redan under rättegången hade det gått 1,5 år, så vi var hemma på middagar runt om i Göteborgs förorter.
Det var trevligt.
Ja, det var trevligt, även i sitt sammanhang så att säga. Även om det var jobbigt, då såg man den där styrkan. Och så.
Men hur tänker du när du kollar så här tillbaka på det?
Mm.
Kan du liksom komma ihåg saker? Kan du bara...
Det är de här sakerna jag berättar om som är just. Sen var det en väldigt speciell rättegång förstås. Den här så gick inte ha det i en domstol. Det fick jag vara på stora mässan.
Hur har det varit här?
Mycket bättre än väntat.
Vad tänkte du att det skulle vara?
Jag tror det skulle vara obehagligt. Att jag skulle tycka att det kittades på ett obehagligt sätt. Eller jag gjorde till mig lite ont eller någonting. Men det här tycker jag var jätteskönt. Jag ska göra om.
Jo, men nu kommer jag på en fråga som jag har på. Alltså i och med att du ändå höll på med lite diverse vad ska man kalla det, rackartyg där och längre.
Ja, just det.
Så har jag tänkt så här, i och med att du är rastlös också, och jag kopplar till mig själv lite nu också. Man kan ju lika gärna, alltså nu hamnade ju du på så här rätt sida av banan.
Ja.
Du hade ju lika gärna kunnat hamna på den kriminella banan, eller?
Både och, tror jag faktiskt. Visst, vi gick lite småbrott och såna här saker, men jag hade liksom en, även om mina föräldrar, min pappa jobbade väldigt mycket och min mamma, ja, alltså inte hade riktigt koll, så var vi ändå, alltså jag hade ett socialt starkt skyddsnät faktiskt. Så det skulle ändå mycket till för att jag skulle bli in på den riktiga kriminella banan faktiskt. Ibland ska man nästan höra liksom en romantisering kring det, alltså, jag var nära och så. Jag tycker den är falsk. Därför att även om jag hoppade av gymnasiet, även om jag hoppade av gymnasiet, även om jag fick småbrott, så steg det ändå långt till att liksom falla ut helt ur ramen och börja liksom bli missbrukare eller börja begå ordentligt, leva på brott och så vidare. Så jag tycker ändå inte det. Det där sociala skyddsnätet är så otroligt viktigt. Jag hade en trygg och varm uppväxt. Och på så sätt tycker jag att det blev en person som inte bär med mig med massa skit och trasig och sånt. Och det är ändå grunden för att man inte ska begå brott.
Tänker du det?
Ja, jag ser det på de som, jag träffar ju folk som begår brott hela tiden. Det finns ju något. Och hos många av de här som är antingen väldigt, det här med dålig barnhet stämmer ju. Framförallt stämmer det på att även andra som har brott, de kan ju liksom halka in och göra lite småbrott. Men det är de som ofta räcker med en ordentlig utskällning eller ordentligt samtal och följer upp det. Och framförallt föräldrarna. Inga är så bra brottsförebyggare som föräldrarna. Det är inga poliser, socialtjänstlärare i världen som kan ersätta föräldrarna. Det är de som kan få barn på den spåren. Men saken är att de... så att det där att liksom bli kriminell, nej, det är överdrivet.
Rastlöshet.
Ja, man blir inte av rastlöshet, nej.
Nej.
Nu ser jag ju så oerhört mycket baksidor med de som går bra. Jag brukar säga till 16-17 som inte har det sociala skyddsnätet och som romantiserar kring brott, tror att de ska bli rika och lyckliga och kunna bo i Thailand. Så att det är ett skitliv alltså. Det är ett skitliv att vara kriminell. Det finns två kategorier som är livrädda i Sverige. Det är pensionärer och det är kriminella. Det finns inga som är så rädda som pensionärer och kriminella. Kriminella har det till själv varit skillnad mot pensionärer. Därför det är farligt att vara kriminell. Många dör. Antingen blir de mördade eller så dör med en trafikolycka, något från kör som borrningar. Eller så begår de ett annat brott och sitter i fängelse och förstör för alltid. Det är ett skitliv. Och det brukar jag säga till 16-17-åringar när jag träffar killar, som det oftast är. Skärp dig nu. Liksom. Du är på väldigt fel håll. Det går åt helvete. Du har fått chansen nu. Ibland inte. Jag träffar några som det har gått bra för. Jag träffar andra som inte har gjort det. Det är inte så att jag fortsätter hjälpa dem som advokat. Och jag har ingen lust att hålla på med såna här samtal med vuxna människor. För de måste ta tag i sitt eget liv. Men just ungdomar som har kommit snett och tror att det är en framtid. Och tror att de har en bra framtid. Då brukar jag säga, glöm det. Det är liksom, det är ingen bra liv. Det är ett skickligt.
En sak som jag tyckte var spännande på din hemsida, eller din advokatbyråns hemsida, det är att du hade fler kvinnor än män anställd.
Ja.
Är det vanligt?
Nej, men det blir ju vanligare för kvinnor tar för sig mer på ett positivt sätt och de är duktiga och så vidare. Jag har en policy som är, vi har ju liksom en plan på olika områden, jämställdhet och så vidare, att det ska vara 40% minst av kvinnor, 40% av män. Och det håller vi oss till i stort sett.
Om man behöver hjälp,
ja,
och i knipa, när kommer man till dig?
Då kommer man till mig om man har antingen någonting som rör brottmål, om man har råkat ut för ett brott eller misstänkt för ett brott. Eller... Så har vi så kallad humanjuridik, det vill säga alla familjerättsmål, sådana saker, vårdnadsmål, men också mindre tvistemål. Du kan ju bli osams med din hantverkare eller din hyresvärd och sådana saker. Då tar vi och hjälper dem också.
Vad är din specialitet?
Det är ju brottmålen då. Det är det som jag har. Men vi försöker liksom ha större bredd på byggen än bara brottning. Men min specialitet
är brottmål. Vad är din styrka som advokat?
Det är att jag har ändå ganska lätt för att prata, så att säga, alltså retorik, med både förhör och pläderingar. Och sen har jag kvar engagemang och tävlingsinstinkt, tycker jag. Hon fortfarande vill verkligen vinna varandra rättegång. Och det är en viktig sak, särskilt som man blir äldre. Man får lite erfarenhet om distansen, men man får inte låta det tappa engagemanget.
Vad skulle du säga om juridikens framtid?
Juridiken kommer alltid behövas. Det är därför jag kan rekommendera människor och människor att utbilda jurister. Jurister kommer alltid behövas överallt. Det är bara att köra.
Kommer det förändras mer digitaliserat?
Det kommer absolut förändras, både för brottmålsadvokater och för civilrättsadvokater. Och det har det redan gjort. Hela den här liksom tekniska utvecklingen har ju följt med. Förundersökningen är numera i digital form. Så att man har bara med sig sin padda istället för jätteväskor med förundersökning.
Okej, vi ska avsluta. Du ska få fylla i 3 meningar.
Okej.
Meningen med livet är?
Att inte tänka för mycket bakåt och framåt, utan göra det bästa av situationen som är just nu.
Livet är för kort för att?
Grämas över misslyckanden.
Och livet är tillräckligt långt för att?
Du ska hinna med mycket mer än du tror. Tid är det enda man verkligen.
Tack för att du var med i Juristpodden.
Tack för att jag fick vara med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.